Vår beredskap är god.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och jag befinner mig just nu på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista i Stockholm. Och vi ska faktiskt prata om klimatförändringar, eller i alla fall en effekt av klimatförändringar. När man tänker på klimatförändringar och säkerhetspolitik så handlar det väldigt ofta om att livsmedelspriser som har ökat har bidragit till arabiska våren, eller att torka i Afrika har kanske skapat väpnade konflikter eller bidragit till flyktingströmmar och instabilitet. Men den kanske största förändringen som orsakas av klimatförändringar drabbar faktiskt oss. Och det är Arktis. Att områden som i kanske hela mänsklighetens historia under tusentals år har varit otillgängliga för sjöfart, otillgängliga för exploatering, plötsligt öppnas genom att isar smälter, handelsvägar från Asien till Europa öppnas och plötsligt blir just naturresurser tillgängliga. Det förändrar säkerhetspolitiken och det förändrar den globala geopolitiska världsbilden. Och för Sveriges del innebär det stora förändringar. Vi är vana att ligga i utkanten av alla säkerhetspolitiska spelplaner. Men genom att Arktis öppnas så ligger vi plötsligt i mitten. Om detta och en del annat ska vi prata i dagens avsnitt av Höjd beredskap. Och för att göra det har vi här Niklas Granholm, forskningsledare på FOI. Tack för att du är med.
Ja, tack. Roligt att vara med, tycker jag.
Du har studerat Arktis och säkerhetspolitik i drygt 10 år.
Ja, vi började med det här runt 2007, och det kom sig egentligen av att många fick en väldigt uppvaknande då, därför att det var det året som Ryssland planterade en rysk flagga av titan på Nordpolens botten. Och så gjorde man en del uttalanden som menade sig säga att det här är Nordpolen är ryskt och såna här saker. Och då reagerade staterna runt Norra ishavet väldigt tydligt. Och då tyckte man i det svenska systemet också att det händer någonting här utanför, så nu måste vi faktiskt agera. Så vad kan ni hjälpa? Kan ni studera Arktis hos oss, om man från regeringskansliets sida? Och då har det varit en aktivitet som vi har hållit på med och som jag har varit med tillsammans med kollegor sen dess faktiskt.
Så om du skulle förklara, vad är det som händer egentligen på Arktis?
Ja, en väldigt kort sammanfattning som man kan börja med, det är att det växer fram ett helt nytt Arktis här. Och det här beror på flera olika saker, men för det första var det som du nämnde inledningsvis, alltså det är klimatförändringen, och särskilt i Arktis den är väldigt snabb. Den är ungefär dubbelt så snabb, räknar man med, som i resten av världen. Och det innebär ju bland annat att det är uppenbart att isen smälter väldigt snabbt till havs, och permafrosten tinar upp på land också. Och varje gång man ser en prognos från klimatforskarna om det här, så överträffas den ständigt. Så att nu talar man om, när jag började med det här så talade man om ett isfritt Arktis. Det kanske man kan se framför sig 2070 eller någonting sånt där. Nu talar man om 2030, 2040 kanske. Så det här är inte särskilt långt bort. Och sen är det också så att den här utvecklingen av smältningen av isen, den är inte linjär på något sätt, utan det kan vara återkopplingar som vi inte riktigt känner till, som kan göra att det plötsligt får vi ett utfall som är betydligt snabbare än vad vi hade räknat med. Det här får ju väldigt stora följdeffekter då, att man kommer åt mineralresurser, sjöfarten kan börja åka genom den här regionen som var väldigt svårgenomtränglig eller ogenomtränglig tidigare. Och det är alltså transoceana farleder mellan Atlanten och Stilla havet som då öppnas. Och det kan vi återkomma till. Och sen energi- och mineralutvinningen, då tror man att det finns väldigt omfattande framförallt olje- och gasresurser, men även väldigt mycket andra sällsynta jordartsmetaller och alla möjliga andra man kan tänka sig. Och när det gäller olja och gas, så är det då för oljans del kanske 30% av den globala oljeresursen som finns upp där i Norra ishavet. Och för naturgasens del kanske så mycket som 30%. Det här är väldigt osäkra siffror, men det är ju väldigt stora tal det handlar om här då. Och de här har man nu börjat utvinna på olika sätt, och man kan se det att det finns ett antal projekt som pågår på ryska ishavskusten, till exempel Jamalhalvön och de projekt som finns där, och det är mycket stora volymer som man satsar på här. Leder i sin tur till att man vill använda sig av farlederna, Nordostpassagen som går då ut med sibiriska kusten mot Nordkap åt ena hållet och mot Beringsund in i Stilla havet åt den andra. Så det här är väldigt stora saker som är i rörelse, alltså,
men
kan man säga.
Men om man kopplar tillbaka till det du sa om klimatförändringarna, när forskare pratar om klimatförändringar så pratar man om sådana här tipping points, när dels som du sa saker rör sig väldigt fort, men också att man verkar ha underskattat hastigheten egentligen i varje sån här forskningsrapport, ja, att man ligger liksom i underkant.
Det som jag är ju inte klimatforskare själv, utan jag kommer ju från den här säkerhetspolitiska samhällsvetenskapliga studierna, men det de säger egentligen att det är mycket, vi vet att det är mycket vi inte vet om hur Arktis fungerar. Till exempel så är ju väldigt mycket av Norra ishavet inte sjömätt på något meningsfullt sätt egentligen. Så man vet faktiskt inte hur det ser ut där riktigt. Man kan gissa och dra streck mellan punkterna, men däremellan är det väldigt stora osäkerheter. Och sen är det då växelverkan mellan is som är vit och reflekterar då solinstrålningen ut i rymden igen, medan havet är mörkt och absorberar den och bidrar då till avsmältningen. Och sen har vi då stora havsströmmar som är globala till sin natur som spelar in här. Så det är väldigt mycket olika dynamiker samtidigt som är igång. På landsidan så finns det ju en fråga om permafrosten, hur den smälter. Och när den smälter så finns det väldigt mycket metangas bundet i det här. Och det är en väldigt kraftig växthusgas. Den är kanske 20-23 gånger kraftigare än vad koldioxiden är. Men är samtidigt mer kortlivad än koldioxid. Så att det är väldigt svåra beräkningar och mätvärden måste göra här. Så att man behöver alltså väldigt långa mätserier, och det är ju typiskt med den här delen av naturvetenskapen. Så att det finns en osäkerhet, men tittar man på IPCCs rapporter så kan man ju se att osäkerheten efterhand blir mindre och mindre. Alltså man lär sig mer och mer om det här. Och därav den här accelererande prognoserna, att man ser att man kommer att få avsmältningen som går fortare och fortare.
Säkerhetspolitiskt brukar man ju inte använda sig, så brukar man ju ta höjd för risker och hotbilder så att säga, som är ganska, som har den här typen av enormt genomträngande effekter. Om det blir så att den här förändringen sker på 10 år och Arktis är isfritt till 2030, hur stora förändringar blir det som en konsekvens av det när det gäller säkerhetspolitiken?
Ja, det är ju ett scenario då. Det är ju i sig inte någon prognos,
utan det är ett scenario.
Men det kan ju vara så att säga så att jag tror att jag sa det, att det är alltså ett isfritt Arktis sommartid. Det vill säga det är inte permanent istäckt. Ja, då får man ju till exempel den här Nordostpassagen som vi nämnde tidigare. Den öppnas ju då för sjöfart. Och den är ju framförallt då kortare än vad de andra rutterna som man använder nu då. Och den är inte på samma sätt beroende av de choke points som finns, som internationella sjöfarten är beroende av. Alltså det är förbi Singapore, Malackasundet, det är Suezkanalen, Panamakanalen och sådana ställen. Utan nu kan man segla norrut här då, så att man får flera
från Kina,
alltså Shanghai, Rotterdam eller någonting sånt. Och några av de här rutterna är kanske 30-40% kortare än vad de använder idag. Och det är klart att tid är pengar om man är i rederibranschen. Sen på andra sidan då av Nordkalotten så kan, eller och norra ishavet, förlåt, så kan man se att där finns ju den så kallade Nordvästpassagen, som går då Västergrönland genom kanadensiska skärgården förbi Alaska och ut i Beringsund. Där finns det mer is, så den har inte smält inte lika snabbt, men även där tror man att den skulle kunna öppnas. Så då får man då går den så att säga åt andra hållet eller på andra sidan då. Och den tredje då, det är en slags nordpolsrutt, alltså egentligen en slags storcirkel rakt igenom Nordpolen rakt över då. Men då måste rätt mycket mer is ha smält innan det är aktuellt. Sen är det då, kan man lägga teknisk utveckling till det här, att någon kommer att lista ut hur man använder sig av det här. Ska man ha isförstärkta handelsfartyg, eller ska man ha konvojer med stöd av isbrytare, eller hur kommer det här att se ut egentligen? Det ligger ännu i framtiden, men det är med stor möjlighet att man vid någon punkt får ett sånt genombrott att nya farleder öppnas.
Ni publicerade ju i höstas i november en öppen sammanställning, ett öppen promemoria kring förändringarna som sker säkerhetspolitiskt som en konsekvens av förändringarna i Arktis.
Ja.
Och där, den här kommer också finnas tillgänglig på aftonbladet.se/ledare så man kan ladda ner den här och läsa. Men där pekar ni ju på en stormaktskonkurrens som blir liksom, som skärps hela tiden här.
Ja.
Vad menar ni med detta?
Man kan ju välja olika perspektiv när man studerar Arktis, men vi tyckte då att det var fruktbart att titta på de tre stormakterna i världen idag, och det är då Ryssland, USA och Kina. Det finns, den här studien innehöll en del av det här, och det finns tidigare studier också som vi har gjort kring det här, också tillgängliga på den här hemsidan vi har då. Och där kan man ju se då att de här stormakterna är sinsemellan väldigt olika. De fattar beslut och de har väldigt olika traditioner här då. För Rysslands del så är det ju en plötsligt så att de ser att nu har isen börjat smälta av, och plötsligt så är den här nordostpassagen tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. Vad gör man då? Jo, man sätter upp planer och strategier för sjöfart och säkerhet och energiutvinning, och det har man gjort och agerar ut efter de här. Så det är en av de stora förändringar vi ser då. Och sen är det då USA som då under de senaste 10 åren har utvecklat mer och mer av sin arktisk strategi, från en ganska lågt intresse till att det klättrar på dagordningen, ligger inte högt på något vis. Och det hämmas av den politiska inrikespolitiska polariseringen som man kan se då. Men de har upptäckt det här, att man måste göra någonting åt detta. Och till den här bilden så kan man då lägga Kina, som är en stormakt som med stark makttillväxt och som kommer i de här spåren. Och vad USA då och andra ser, det är att det här är för stort för att vi ska kunna lämna det här åt Ryssland och Kina i utvecklingen. Och där kan man se att man agerar. Och tyckte vi att det perspektivet, att vad händer när de här tre sinsemellan mycket olika stormakterna möts i Arktis? Och både USA och Ryssland är ju så att säga arktiska makter i kraft av territorium där uppe, men det är inte Kina. Men Kina definierar sig sen i början på januari 2018 som en near Arctic power, alltså en makt som ligger nära Arktis men inte är det. Och sen så har man då en väldig massa aktiviteter, det är forskning och det är sjöfart och det är investeringar och annat, som då ska generera rättigheter, menar man, i det här. Och det tycker USA och i viss mån kanske Ryssland också. Ja, de känner sig rätt tveksamma inför detta, kan man säga.
Man kan säga att många har ju jämfört så här, kampen om att komma först i Arktis med kampen om att komma först i liksom Mount Everest eller komma först i månen, att det är på något sätt, det är en kamp nu som blir också en statustävlan. Vem etablerar sig först, vem får störst inflytande? Jag var i våras i Peking faktiskt, och där träffade vi just Arktisambassadörerna för Kina, som ju har satt upp dels olika centrum, men dels diskuterade helt öppet med oss hur man då skulle hinna först egentligen till Arktis. Så man pekade ut, det lät i alla fall på dem som att det var allting från naturgas till att det handlade om lät i alla fall någon slags militär skydd för detta, med baser längs liksom den norra ryska kusten som man diskuterade med Ryssland, hela vägen ända bort till Norden. Det finns ju det här som ofta kommer upp när man pratar om Kina, så brukar man ju prata idag säkerhetspolitiskt om det som kallas för Thukydides fälla. Thukydides var ju en historiker i det gamla Grekland som pratade om kriget mellan Aten och Sparta. Och han sa en sak, han skrev så här för 2400 år sedan: det var Atens uppgång och den fruktan som denna ledde till i Sparta som gjorde krig oundvikligt. Och sen har forskarna gått igenom och tittat då och konstaterat att just när det kommer en uppåtgående stormakt som utmanar en redan etablerad stormakt, så blir det väldigt ofta krig. Och exakt detta gör Kina nu i Arktis. Och det är många som pekar på att det här kan leda till ganska förödande konsekvenser. Hur ser liksom den här hotbilden egentligen ut?
det där är ett väldigt bra exempel just. Det finns ju nyligen skrivna böcker om det här också. Graham Allisons Destined for War, som jag tror att det är den bok du refererar till här, som är väldigt omtalad i det här fallet.
Det är det.
Och det är just den uppåtstigande stormakten Kina som bekymrar då den hittillsvarande makten med hegemoniska aspirationer då i USA. I många avseenden har det ju varit så sedan 1945. Men det här utmanas nu på olika sätt, bland annat i Arktis. Det är ju inte den enda arenan där man ser det här då. Men det är ingen brist på kinesiska ambitioner här, utan det är full fart framåt. Det tycker jag det du sa speglar väldigt tydligt. Och det behöver ju också Sverige förhålla sig till. En del av det här handlar ju om de projekten som kallas för The Belt and Road Initiative, alltså den nya sidenvägen. Och sen några år så finns det också en variant på det här som är den arktiska benet i det här. Polar Silk Road brukar man tala om. Och den går i princip ut med Nordostpassagen. Sen finns det då kan man fråga sig, vad innebär den här då, om det blir en kommersiell sjöfartsled som dyker upp här, och hur ska den skyddas och skötas och hanteras på olika sätt, och vad tycker Ryssland om det gentemot ett Kina som, och den relationen mellan Ryssland och Kina blir ju central här då, tror vi, så att möjligen kan det komma nya studier om det här längre fram då. Sen finns det då andra kopplingar som ligger precis till öster om oss, och det är att som en del av den här Belt and Road Initiative så tänker man sig också det som kallas för Rail Baltica, alltså en järnvägsförbindelse som går ner från Polen upp genom de baltiska staterna förbi Finska viken, kanske med en tunnel under Finska viken, genom Finland hela vägen upp till Nordkap, Hammerfest tror jag man tänkte sig. Och den blir då en länk i den här Belt and Road Initiative. Och vad innebär det för strategisk påverkan? Ska man bygga det här med kinesiska pengar? Hur har det här sett ut tidigare? Och man kan säga att Kinas politik i Arktis, liksom på andra ställen, är ju att man har ett sökande efter stödjepunkter på olika sätt. Och man kan se det här i andra delar av Arktis också. Grönland, Island har varit ett tydligt exempel, och i någon mån Norge också har utsatts för det här. Liksom Sverige faktiskt också, när man för några år sedan talade om Lysekilsprojektet, där en jättestor oljehamn som skulle byggas i Lysekina döptes till naturligt då på västkusthumorn.
Mm. Men om man tänker alltså Kinas sätt att utöva global makt, om man tittar på Sydkinesiska sjön som är ett område där man redan etablerat sig, eller om man även tittar sig i relation till Japan där man har konflikt om vissa öar och så vidare. Alltså, är det ni ser framför er även upp i Arktis, att liksom Kina projicerar makt globalt i vårt närområde?
Ja, jag har väl den uppfattningen att det här är någonting vi kommer se mer av på lite sikt. För några år sedan så dök ju till exempel kinesiska stridsfartyg upp i Östersjön och man samövade och deltog i olika typer av flottparader med den ryska marinen. Och liknande har skett då i Stilla havet. Så att jag tror att det vi får räkna med att ett inslag i den här gatubilden, det är ökad kinesisk närvaro. Man har också sett det väldigt tydligt i Sydatlanten under de senaste åren. Så det finns ju statistik här på hur många fartyg som dyker upp, vilka hamnar man går till, vad man gör där och hur man vill presentera detta. Så att man började med Sydkinesiska havet som du sa, och sen har det varit Indiska oceanen. Man har varit med i antipiratverksamheten utanför Afrikas horn från Libyen 2011 när Gaddafi störtades, så evakuerade man en stor mängd kineser och andra medborgare därifrån till Cypern. Så att den här närvaron, den finns, och det tror jag vi får räkna med mer av. Och det här stöds då av ett massivt och mycket snabbt kinesiskt flottbyggnadsprogram som går i tre skift dygnet om. På de senaste 4-5 åren ungefär, ja, statistiken har jag inte exakt, men det är ungefär det storleksordningen, så har Kina byggt tonnage motsvarande hela den japanska flottan. Så det här är väldigt omfattande då. Och det här bekymrar naturligtvis en sån makt som USA, som till väldigt stor del är också en stilla havsmakt, speciellt marint.
Men ser vi en motsvarande reaktion från den amerikanska sidan, eller liksom, är det här någonting Ryssland och Kina ökar sin närvaro och att de de kommer att dominera detta, eller liksom man, ser vi någon, några motkrafter?
Ja, det har man sett också, att med viss fördröjning så har man reagerat på det här då. Och till exempel den amerikanska flottan då, US Navy, som ju har varit den som har varit garanten för havens frihet, som vi själva kunnat dra nytta av, och man kan alltså använda haven för handel utan hinder egentligen, och det har ju sådana stater som Sverige då haft dragit väldigt stor nytta av då. Vi kan exportera och importera som vi vill, därför att det finns inget hot egentligen. Men frågan är då om USA måste prioritera eller är intresserat av det här längre. Motkrafterna de har gjort är att man har satt upp till exempel den amerikanska Atlantflottan, andra flottan sedan några år tillbaka. Och den har då uppgifter i Nordatlanten och även i Norra ishavet, samt faktiskt också i Östersjön. Så att det är intressant att se hur den här kommer att utvecklas, och framförallt hur den kommer att resurssättas. Det är ju, ska vi ha klart för oss, väldigt mycket glesare mellan fartyg och resurser än vad det var under kalla kriget då. Och samtidigt så är det då de sjömakter som finns runt Nordatlanten, det är alltså Storbritannien, som efter Brexit vill vara en global makt, Global Britain. Och det innebär att man tycker att man ska kunna uppträda även marint runt om i världen. Men det blir då väldigt tunt hyvlat, för att Royal Navy inte vad det var under kalla kriget och en tidigare epoker. Och sen har vi de små europeiska marinerna då som också ligger i efterhand här. Så vi ser ett tydligt delta i de här avseendena, och då är frågan, kommer USA att också skaffa sig isgående kapaciteter för att kunna agera upp i Norra ishavet, och hur kommer man så fall att uppträda? Så att det där blir ju väldigt intressant att följa.
Men skulle du säga att man har hajat hur stora förändringar det är, eller skulle du säga att man ligger efter fortfarande?
Jag tror att man har väldigt väl uppfattat hur det ser ut, och jag kan se då med mina kollegor som sitter på amerikanskt håll och annat, att man studerar det här mycket noggrant. Men sen är det alltid så att det här är ganska långa ledtider. Alltså ska man utveckla fartyg, då ska man bestämma vilka typer av fartyg, vad ska man ha för kapaciteter. Hur ska det här resurssättas, vad är kostnaden, och så byggtiderna som kommer till det här. Så det här ligger några år, 3-5 år framåt innan. Men man kan se att man har börjat möta åtminstone de resurser som Ryssland också sätter upp i Nordatlanten och i Nordkalotten, och det kan vi ju fortsätta med kanske då.
För jag tänker att Sverige är ju också en arktisk nation.
Ja, så är det.
Och vad har vi för intressen, vad gör vi i det här?
Ja. Sverige har ju faktiskt, och det tycker jag är väldigt intressant, att om man läser försvarsberedningens senaste rapport Värnkraft som kom här i maj förra året, så definieras Sverige nu som en arktisk nation faktiskt. Man säger också att man ser den här stormaktskonkurrensen som där intressen står mot varandra uppe i Norra ishavet också. Och intressant nog säger man i tredje uttalandet att Sverige har försummat utvecklingen här norrut. Så att vad man egentligen säger är att vi har sett det här, men vi har inte riktigt reagerat på det.
Det var lite det jag utefor efter. Ja, liksom, vad gör vi?
Jag tror att tyngdpunkten, skälet till det här kan man börja med. Det handlar ju om att de mesta av våra resurser och fokus ligger ju nere söder om Dalälven kan man säga. Av 10 miljoner så bor väl 9 miljoner söder om Dalälven, och här ligger intressena, här ligger resurserna, här ligger hamnarna, här bor massmedia till exempel. Och så har vi Gotland, och så är det Baltikum och Ryssland och närheten till Europa. Så att tyngdpunkten ligger naturligtvis där. Men Sverige med den geografi vi har behöver ju ha åtminstone tre perspektiv här. Alltså ett österut, ett norrut och ett västerut. Och det är det här norrut som jag tycker att vi nog har försummat. Och det är jag inte ensam om att tycka. Vi är flera som tycker det vi som jobbar med det här.
Men jag tänker också, om man tittar på liksom den militära förändringen nu, så är det ju också Norge finns ju där. Vi ser en ganska massiv uppbyggnad i Ryssland.
Ja.
Kommer inte hela balansen att tippa i sådana fall?
Det har det nog redan gjort skulle jag säga. Och frågan är då hur vi ska förhålla oss till det här. Alltså bakgrunden till det är att liksom sedan början av 1960-talet så finns ju den ryska nukleära ubåtsbaserade strategiska förmågan har hemmabas på Kolahalvön i det baskomplex som finns där uppe. Och det här är ju väldigt stora och väldigt dyra och väldigt centrala system för Ryssland. Man skulle kunna säga att det till och med är existentiellt. Så att inte ens när Sovjetunionen klappade ihop och man hade pengar så går man upp det här, utan man, jag sa vid något till för att man äter hellre gräsen om man ger upp det här. Och mycket riktigt så när ekonomin förbättrades så har man återtagit den här förmågan. Och för Rysslands del så blir det här en existentiell sak. Det är det enda som gör att man har riktig strategisk paritet med USA som man hela tiden jämför sig med. Och det innebär då att runt för att skydda de här resurserna, för de måste kunna fungera under alla omständigheter, så bygger man upp då flyg, marin, undervattensresurser, landresurser i viss mån för att skydda de här. Räckvidderna på de här systemen, det genererar en slags intressecylinder skulle man kunna säga, med centrum på Kolahalvön, och den räcker ju långt ner i norra Finland, Norrbotten, Västerbotten, Nordnorge, ut i Nordatlanten och i Barents hav. Så att där, allting som är militärt som rör sig där uppe, det är av intresse för Ryssland. Så hur förhåller vi oss till det här då? Ja, det här frågan är ju den som jag försöker brottas med i den här studien lite grann, och vad man skulle kunna göra åt det här också. Jag tror ju att en av de saker som ligger i korten är ett ännu närmare nordiskt militärt samarbete för att möta det här. Jag tycker man kan se det här på flera olika sätt. Inte minst när det gäller flygsidan och det nordiska flygsamarbetet som finns där. Den andra delen är då att de senaste åren kan man se utvecklingen sedan de större övningarna har återkommit som en följd av det här. NATOs Trident Juncture-övning till exempel från hösten 2018. Och den ledde bland annat till ett mer offensivt och framfusigare uppträdande från rysk sida kunde man se. Det här har lett till att norrmännen har sagt till exempel deras militära överbefälhavare, försvarschefen som det heter i Norge, han säger då att sannolikt kan inte norsk territorium försvaras in till dess att allierad hjälp anländer. Det vill säga, det bygger ju väldigt mycket på NATO-medlemskap där man ska hålla emot tills dess att hjälp anländer. Och vad gör vi då? Och sen har vi då teknikutvecklingen som gör att Norden är ett sammanhängande strategiskt område i de här avseendena. Så att möjligheten av i en kris att ett land förklarar sig neutralt och försöker hålla sig utanför, den är nog mycket liten, tror många av oss.
För där finns ju en intressant utspel som har gjorts av den tidigare norska försvarschefen Sverre Diesen, som jag har pratat om att man ska. Det finns ju det här avtalet som är trilateralt mellan USA, Sverige och Finland. Och han lägger ju i princip till Norge i detta och liksom kanske även Danmark egentligen i någon slags förlängning, men framförallt Norge, Sverige och Finland. Vad tror du om en sån väg framåt?
Ja, det där kan ligga i korten. Ja, Sverre Diesens anförande på Sälenkonferensen, det var ju väldigt intressant tycker jag. Och där, det är väl det du syftar på i sig, han har sagt det här där och i andra sammanhang. Men just kopplingen Sverige, Norge, Finland och i förlängningen Danmark, den tror jag kommer att bli än starkare. Man kan ju se också att svensk försvars- och säkerhetspolitik har ju utvecklats åt olika håll. Det har ju varit av inrikespolitiska skäl så som en del vill kan man gå med NATO, men det går inte av inrikespolitiska skäl nu då. Och alternativet till det är att man skaffar en antal bi- och trilaterala eller minilaterala olika avtal. Ett slags enterhakspolitik skulle man kunna kalla det, som man slänger ut krokar åt olika håll då. Det här har ju utvecklats längst med Finland, mellan Finland och Sverige, och nu finns det ju till och med artiklar där man säger att vi kanske skulle ha en svensk-finsk militär allians.
Det finns ju i försvarsberedningen förslag om att man ska kunna svenska markförband ska kunna operera inne i Finland.
Ja,
också.
Och det innebär ju i praktiken att under krigstillstånd så måste man ha det här överenskommet. Att improvisera fram det här, det brukar sällan bli bra. Utan man kanske kan förbereda det här på olika sätt och signalera det, för att då kan man också höja tröskeln i en kris också, så att man kanske undviker en öppen konflikt.
Men om man tänker givet en hotbild som du skisserar i Arktis,
ja.
Är det liksom den vägen som du tänker framåt som ett svar på den lösningen? För det är ju en ganska stor förändring så att säga, som Sverige i så fall också måste diskutera.
Ja, jag är ju on record för ett par år sedan och har sagt att jag tycker att man skulle skala upp framförallt flygvapensamarbetet mellan Sverige, Norge och Finland, det här cross-border training arrangement som det heter, då när man är ganska intensivt och har en aktivitet varje vecka eller någonting sånt. Det skulle man kunna växla upp till någonting i övrigt. Och sen har man ju en övningsserie då mellan flygvapnen som heter ACE, alltså Arctic Challenge heter den då. Men det är alltså en viss klass på det här, så då kommer andra länder hit också. Det är ju ganska stora territorier, så det finns mycket att åka på jämfört med resten av Europa. Så det tror jag kommer vara en del som vi kommer att få se mer av. Men det här är saker som redan har inletts för att försöka möta det här.
Men om man ska vara lite kritisk då, så hela det trilaterala med Finland, det bygger ju egentligen på att USA hinner hit.
Ja.
Om USA då inte har etablerat sig Arktis på det sättet, ja. Är det någon mening så att säga att samverka de här tre länderna om USA ändå inte... Ja. Är liksom investerad i det.
Men jag tror att om man tittar på hur det ser ut, så kan du se också att bara de senaste åren så har ju till exempel amerikansk närvaro i Norge ökat. Alltså det är dels Trident Juncture, och det var ju det som är väldigt omfattande som man ska lägga märke till. Det var storleken på den här övningen. Det var ju en nivå med de större kalla kriget-övningarna. Man seglade upp med en hangarfartygsgrupp där, det är alltså 80 flygplan eller någonting sånt, så det är mer än dubblade
hela vårat flygvapen.
Ja, det dubblade Norges flygvapen kan man säga, så det är väldigt kraftiga system som börjar röra sig här på olika sätt. Intressant så finns det vissa likheter med hur det här såg ut under 1980-talet, att man balanserade ut den sovjetiska marinen i Norska havet på olika sätt med en marin strategi då. Så frågan är om det här kommer att vara det vi ser i korten mera då. Och sen närvaro då i Östersjön som har varit väldigt tydligare, samt i Baltikum på det sättet. Samtidigt är den så liten ändå, så att den är ju en tröskelförmåga. Den har ju inte så att säga i ett grundläge någon offensiv kapacitet att tala om egentligen. Utan det här gäller att försöka i en kris stabilisera, vara en tröskelförmåga för att undvika en öppen konflikt. Så det är ju inte så att man liksom vill automatiskt gå till offensiv här. Inte.
Men om man tittar på Arktis som område, det är ju ett stort område som vi pratar om.
Ja.
Vad är det för område i Arktis vi pratar om då, som liksom ligger i Sveriges på något sätt omedelbara intresse?
Ja, precis. Det är bra att du säger det. Därför att zoomar man ut och tittar på hela Arktis, då får man ju en bild och en vissa frågor. Men det är ju också, består ju av flera olika regioner. Och det vi har pratat om här, det handlar ju om Nordkalotten och Nordskandinavien. Och de sammanhang som finns där, och det räcker kanske över till Grönland och Nordatlanten också. Så där
det är ishavet egentligen, det är som resten
är ju norra ishavet. Då kan vi komma in på definitioner, vad är det för sorts Arktis man pratar om då? Och man kan ju, det finns ju flera olika definitioner som används här. En är ju polcirkeln egentligen, alltså 66,33 nord. Allting norr om det är i Arktis, och då inkluderas ju vissa saker men annat är utanför. Eller är det 10 grads isotermen i juli, alltså när det är så 10 grader varmt genomsnitt, och då blir det en annan linje. Eller är det trädgränsen, eller där folk bor, eller politisk betydelse, eller är det allting, som en definition jag har sett i Ryssland, att allting norr om Transsibiriska järnvägen, det är Arktis det. Eller om man väljer en annan geografisk breddgrad helt enkelt. Jag brukar använda 60 grader nordlig bredd. Det vill säga, för Sveriges del börjar Arktis i Tierp, men det betyder att då får man med hela Grönland, Island, Alaska, relevanta delar av Sibirien och de delarna, plus en del av den här politiska dynamiken som jag tycker är mest intressant för det perspektiv som jag har valt då.
Men om man använder den bilden, då får man ju egentligen hela den norra Atlanten så att säga, utanför Sverige. Där.
Ja, precis.
Finns det någon strategisk möjlighet som du ser det till att vi ser avspänning snarare än upptrappning i regionen?
Jag tror att vi inte är framme vid avspänningen än. Det generella bilden är väl i så fall att när bägge kontrahenterna eller flera kontrahenter ser att man har nått någon form av rimlig balans styrkemässigt, då kan man börja diskutera förtroendeskapande åtgärder, nedrustning, rustningskontroll.
Men där är vi inte än, eller?
Jag tror inte vi är där än, nej. Och en del av det här handlar ju om just Rysslands politik, som ju man kan hårt sammanfatta och säga att man ägnar sig åt att försöka splittra EU-Europa så gott det går, och helst bryta den transatlantiska länken. Och det handlar ju om då att man vill återta en stormaktsroll som man anser sig ha förlorat med Sovjetunionens fall. Då. Så att det här är ju inte bara en militär, utan det är en påverkansoperation som pågår ständigt här i många avseenden. Vi såg ju till exempel bara häromdagen så hade ryska utrikesministern Lavrov uttalat att man, Ryssland var mycket missnöjt med hur Norge uppträder på Svalbard. Alltså man tycker att de naturskyddsåtgärder som Norge sätter upp enligt Svalbardstraktaten från 1920 är oresonliga, om man vill ha större utrymme och så vidare. Det här är någonting som Ryssland håller på med ganska länge då, påpekade att egentligen så var faktiskt Ryssland första på redan på 1600-talet med fångstmän och sådär. Så att, och vi skrev visserligen på, Sovjet skrev på Svalbardstraktaten 1920, men det var ju den unga sovjetstaten och den var ju under tryck och så vidare. Så att egentligen så trivs vi inte med det här. Så att Ryssland är alltså inte en status quo-makt i de här avseendena, och vi kommer nog få se mer av det här.
Om man skulle lite för en avslutning se, för bara gå in på liksom svensk politik. Alltså när du tittar på liksom försvarsberedning och det som försvarsdepartementet säger, och den här rapporten som vi pratade om förut är ju beställd av försvarsmakten också, så att säga. Det är ju en del av deras underlag. Tycker du politikerna förstår vikten av Arktis?
Jag tycker nog att de har förstått nu, och just det som står i försvarsberedningen är ju ganska tydligt, för där finns det ju mycket bred partipolitisk enighet om att det är så här vi ser på det. Varje stycke, varje rad i stort sett är ju framförhandlat där. Så att där tycker jag var ett väldigt stort steg framåt. Det kommer att tas nya steg här ganska snart också. Det pågår ju ett arbete här med en förnyad svensk strategi för Arktis. Vi skrev ju en 2011 för första gången faktiskt, och den var ju väldigt starkt kopplad till ordförandeskapstiden i Arktiska rådet 2011-2013. Intressant nog så finns det ingenting om försvars- och säkerhetspolitik i den. Och det har ju sina rutiga skäl och randiga orsaker. Huvudskälet är att Arktiska rådet inte får syssla med någonting militärt alls. Det står i statuterna. Och sen 2011 så hade väldigt mycket av det som vi sitter och funderar på nu, det hade ännu inte hänt. Vi hade visserligen haft rysk-georgiska kriget, men Krim hade inte inträffat. EU hade inte splittrat, vi hade inte Brexit, vi har inte Trump, vi har inte den här tydliga kinesiska makttillväxten som börjar visa sig även i Europa. Libyen hade hänt, arabiska våren har kommit igång, men inte det förödande kriget i Syrien till exempel. Inte flyktingkrisen, så att vi är liksom i en annan del av Köping nu, och det tror jag kommer att återspeglas i den här nya förnyade strategin också.
Upplever du att det finns en politisk vilja att placera resurser där retoriken finns idag?
Ja, vi har nog inte kommit riktigt dit än, tror jag. Men jag vidhåller ju då med den ducken papegojas envishet här att vi behöver ha perspektivet österut, det vill säga det är Östersjön och närområdet. Det är Västerhavet för de försörjningslinjer vi har som import- och exportberoende land. Men det är också det här nordliga perspektivet, att perspektivet är delvis annorlunda. Där vi delar säkerhetsproblem som måste lösas på något sätt med Finland, Norge och övriga. Beroende på de ryska intressen och resurser som finns där. Och ovanpå det så förändras ju den Ostpassagen. Jag skulle lägga till en sak till också, det är att det här med att det inte finns någon skarp gräns mellan Arktis och Nordatlanten, det gör ju att den här ryska bastionen runt Kolahalvön ger också möjlighet till en slags maktprojektion söderut ner i Nordatlanten. Så Nordatlanten är också under tryck här på många sätt, och vi kunde se då före jul att man hade en ganska stor rysk ubåtsoperation som gick ner i Nordatlanten här. Så de var ganska strängt upptagna med att försöka följa vad ryssarna höll på med här då. Återigen, det är inte samma nivåer som det var under kalla kriget, men mönstret är väldigt tydligt. Så hur möter man detta då? Och är det så då att det här innebär en form av hot mot Atlantförbindelserna, och dessutom kanske också mot de telekommunikationskablar som ligger på havsbotten? Vi är ju väldigt beroende av det. De flesta har ju bilden av att ringer man i mobiltelefonen så går det upp i rymden. Men det är alltså att det allra mesta av all telekom går via havsbottenkablar. Så uppstår det ett hot mot dem, då får vi problem. Och det behövs inte så mycket egentligen, eftersom vi har så lite, så dålig försörjning, och vi har en slags just-in-time-produktion där egentligen inga insatsvaror finns i lagren. Så att det behövs bara några dagar, sen vecka stopp, så stannar ju bandet på Volvo direkt och stora delar av svensk industri i övrigt och försörjning och annat. Så att Houston, we have a problem.
Och som, men hur inte... löser man det då? Alltså, för det är ju en ganska, det är en ganska stor utmaning.
Ja, det är ju inte noll eller ett här, men det handlar ju kanske om att vi igen behöver ha ett tydligare perspektiv västerut. Och jag skulle säga att det handlar om, till en del, om ett marint perspektiv. Hur ser man till att de här farlederna in till Göteborg och västkusten och vidare in i Östersjön? Det är ju inte bara vi som är beroende av dem. Faktiskt hålls igång på ett annat sätt. Det här har ju också försvarsberedningen agerat på. Man sätter upp då ett amfibieregemente i Göteborg, är förslaget då.
Men om man ska säga något kritiskt om försvarsberedningen, så är väl det här ett av problemen, just att det är väldigt mycket markstridskrafter man pratar om, och marinen ligger långt i framtiden.
Just det.
Och alla de hoten nästan som du pekar på här är ju marina hot.
Ja, och ledtiderna är så pass långa, så att jag tror att man kan inte... Ja, man kan inte lösa alla problem samtidigt. Jag tror väl att armén är väl det som landsmarkstidskrafterna låg väl sämst till egentligen i det system som vi byggde upp då, när vi inte trodde vi hade något territoriellt hot under 15 år. Jag ska lägga till en sak till om Nordatlanten som gör det ännu intressantare, och det är att man faktiskt kan se också att flera av länderna runt Nordatlanten har tydliga självständighetssträvanden. Grönland vill nog bli självständigt på sikt från Danmark. Köpenhamn säger då att ja, visst blir ni självständiga, det får ni bli. Vi ska inte, är inte välkomna att åka ifrån, men då får ni klara er själva ekonomiskt. Och där har diskussionen då stoppat nästan alltid. Men om det nu finns tillräckligt med pengar för det här, vad gör grönländarna då?
Tänker de hittar olja eller gas?
Ja, olja, gas, räkfiske, turism, mineraler, sällsynta jordartsmetaller, uran. Allt finns på Grönland då. Så det är delvis åtkomligt. Är det andra makter, och jag tror att Kina är intresserat av det här. Och de har varit och gjort vissa framstötar även där då. På andra sidan av Brittiska öarna så finns ju då Färöarna. Där finns också en strävan efter självständighet, men den är inte lika långtgående, och Färöarna är mer välmående än vad Grönland är. Men tendensen finns där också, så det här är två reella huvudvärkar för Köpenhamn att försöka hantera. Och sen kan man lägga till då, som en följd av Brexit, att Skottland mycket väl skulle kunna bli självständigt och faktiskt gå in i EU igen då. Och den sista och fjärde är det igen så att en följd av Brexit kommer att leda till en ny version av The Troubles på Nordirland. Det kan ligga i farans riktning att det blir så också. Det är delvis andra förtecken, men en hård gräns mellan Nordirland och Irland, republiken Irland, kan leda till de problemen. Så om man då ut och tar och ritar en cirkel runt det här, så blir det ju väldigt intressant. För att en hård sammanfattning av detta kan man säga är en slags balkanisering av den nordatlantiska regionen. Det finns en risk för det. Så att kombinationen av den här marina maktprojektionen från norr i Nordatlanten och en balkanisering, det gör att vårt västra närområde är mycket intressant, tycker jag att studera. Och vi kanske då har missat den här utvecklingen också. Den kommer ganska snabbt. Allt det här är ju inte deterministiskt. Det går inte i takt. Det kanske aldrig inträffar. Men vi behöver vara mycket mer medvetna om det här än tidigare.
Tack så mycket.
Tack.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vår beredskap är god.
Ja, då är vi tillbaka i våran studio här på Aftonbladet. Amanda finns med oss från Lund, tror jag, eller om det är Malmö.
Malmö.
Och Annika är med från ett soligt Falköping.
tror jag.
Sådär soligt, men Falköping är det.
Sådär soligt, ja. Jag tänkte att vi kan väl börja här i studion lite. Nu har vi hört Niklas Granholms så att säga, beskrivningar och förklaringar. Man vänder mig till Johan. Varför är det här viktigt?
Ja, det är därför att det förändrar landskapet. Vi har en stor kommande supermakt i form av Kina som etablerar närvaro i det här området i och med att isarna smälter. Och det, där har Kina två intressen. Det ena är rent ekonomiska då, att förkorta transportvägarna till Rotterdam och den europeiska marknaden. Och den andra är ju då att rent strategiskt inte göra sig beroende av, precis som Niklas var inne på med Malackasundet och Suezkanalen och de passagerna, förträngningarna som finns där. Och inom parentes då kan man säga att den vägen, den sjövägen som går då runt Asien och genom Suezkanalen, det var därför Iran var så viktigt förr i tiden, därför att Sovjetunionen ville ha tillträde till Indisk oceanen och amerikanerna försökte stänga dem ute, och därför slogs man om Iran så att säga, för det var ett väldigt viktigt kraftcentra. Och nu slåss man fortfarande om Iran, fast nu är det då amerikanska kinesiska styrkeförhållanden man tittar på i händelse av konflikt. Det är därför det landet är viktigt. Och det innebär att med en sån här förflyttning där man då har ett starkt ekonomiskt intresse och etablerar olika former av fotfästen, uranbrytningar. Det är till och med så att man kanske längre bort räknar med att det ska bli jordbruksmark fri på Grönland så småningom när det smälter där också. Vi har sällsynta jordartsmetaller som yttrium på Grönland. Vi har geotermisk energi på Island. Man försöker få tillträde till djuphavshamn på Island och sådana saker. Man flyttar fram de här positionerna. Då blir ju det här området jättestrategiskt för stormakterna och framförallt för Kina. Så det är en sån sak vi ser framför oss. Ryssland har ju delvis andra intressen då. Dels så var ju Niklas inne på bastionen här då, som att säga, den här bassystemet för att skydda då andra slags förmågan med kärnvapen. Det i sig är alltid varit ett sen man var etablerad där uppe, ett stort starkt intresse. Men man har också en resursbetoning i den ryska doktrinen. Därför att man ser att jordens befolkning ökar så kraftigt och att resurserna inte kommer räcka till. Och då finns det väldigt mycket resurser i det här området. Inte bara olja och gas, utan även fisk. Det finns timmer. Det finns, i norra Sverige har vi rent vatten. Det finns mineraler. Vi pratar ju norrmän här om att de kanske hittat mineraler till ett värde på 1 000 miljarder vid Svalbard exempelvis. Så att det är en annan dimension i det hela. Så att det är så att säga en ekonomisk-politisk utveckling vi kan se framför oss som sker då steg för steg.
Men hur robust närvaro kommer man att etablera? Alltså tittar man på Kina till exempel, i Sydkinesiska sjön, så har man ju så här byggt öar. Man har ju utökat sina territorialvatten med ganska fula metoder. Är det den typen av utveckling vi kommer att se, eller liksom är det någon annan slags utveckling?
Kanske inte artificiellt så, men, och det är därför det är så viktigt. De har ju inte etablerat någon som helst. Det finns ju inget internationellt konsensus, det är ingen som erkänner det där. Men man försöker etablera och flytta ut sina, alltså artificiellt genom att bygga konstgjord och öar, så försöker man då utvidga sitt territorium. Det ligger väl ganska långt bort i det här området, men däremot så kan man ju så att säga göra svagare aktörer beroende av Kina, och man försöker liksom komma åt då möjligheter att med avtal få etablera kanske en hamn man får ankra vid, eller flygfält som man har varit inne på och försökt finansiera på Grönland från kinesisk horisont. Och Niklas pratade även om Färöarna och såna här saker. Va? Så att genom att då göra de här mindre aktörerna beroende, så skulle man kunna få egentligen en legal och en kanske så småningom legitim basering av mindre resurser då, i form av ja, vad man nu kan tänkas behöva, radarstationer och sånt där.
Så även militära resurser fast baserade i...
Ja, alltså i förlängningen, därför att om du har ett starkt ekonomiskt intresse i detta, och det här är jätteviktigt för handeln för Kina, och det är också viktigt ur strategisk synpunkt, då kommer du med att du vill skydda de intressen också, och då är det oftast militära resurser inblandade på ett eller annat sätt. Det är ju diplomati och sådana saker också förstås då. Och därför är det viktigt att hålla emot den här typen av utveckling, att man försöker liksom inkräkta på navigationsfriheten som finns då exempelvis.
Annika?
Jag tänker att det första man kanske ska göra när man pratar om det här området är att titta, ta fram en karta och vända på den. Så att man får ett annat perspektiv på regionen på området. Det tror jag generellt är en hälsosam sak att göra när man diskuterar Arktis. Och det andra som jag tänker på också när jag hörde Niklas här, det är ju detta att försvarsberedningen har konstaterat att Sverige är en arktisk nation, men också att vi har fått den här utvecklingen norr om oss. Och då tror jag att det är viktigt att se lite grann framåt här på den utlovade nya strategin, Arktisstrategin här som ska komma under våren, och vad Sverige nu då ska tycka och tänka utifrån Sveriges intresse i Arktis, utifrån mot bakgrund av det Johan beskriver och det Niklas har tagit upp. Och där är vi väl inte bäst i klassen. Ja, vi är kanske jättebra på att skriva fina dokument och strategier och så. Hur man bör tycka och tänka och fläta ihop allt från klimat till de säkerhets- och försvarspolitiska dimensionerna. Men att omsätta det i praktisk handling och en handlingsplan som koordinerar Sveriges intressen mellan våra myndigheter, mellan våra olika tunga aktörer här. Där finns väldigt grann övrigt att önska. Och då skulle väl jag, kanske kommer vi in på det lite senare i samtalet här, men tycka att vi ska titta lite väster om oss på Norge och det nyvaknade delvis kanske norska intresset av att fläta sig samman med Sverige och Finland i den här dimensionen. Och där tycker jag också att man ska kunna ta tag i det och fläta ihop det med det här strategiarbetet. Varför inte en nordisk försvarsberedning med sikte på gemensamma intressen i Arktis? Det hade jag gärna velat prata mer om och sett framför mig.
Om du säger nordisk försvarsberedning, när man pratar om så här våra intressen i Arktis, det är ju det är rätt uppenbart att ett intresse är att det inte ska bli någon annan som dominerar. Men vad är liksom våra strategiska intressen som är gemensamma för Norden i det läget som du tänker att man kan samlas kring?
Ja, Ann Linde träffade ju Lavrov här för några dagar sedan bara i ett samtal, och då hade ju Arktis varit uppe, och då formulerar hon det i alla fall, det som har rapporterats från mötet, att det är ett starkt svenskt intresse då att det fortsatt är ett lågspänningsområde. Det får vi verkligen diskutera om man anser att det är det nu för tiden, men det är i alla fall tydligt så. Och naturligtvis också med klimatdimensionen här utifrån då hur dessa stora aktörer nu bryter arm i regionen, och då kan man diskutera, och det är väl det man ska försöka få på pränt, men också koordinera då vad Sverige ska anta för position här. Vi har ju också bara de senaste dagarna sett att Ryssland har agerat här gentemot Norge när det gäller norska Svalbard. Där man då ifrågasätter, och nu vet jag inte allt i detalj här, men jag tror att det är så att man från norsk sida har begränsat möjligheten för ryska helikopterrörelser och annat och utvisningsförfaranden och sådär. Så här flyttar man också fram positionerna, och det är väl möjligt då ett svenskt-norskt intresse eller ett svenskt intresse att stödja Norge i de här delarna när man på olika sätt mullrar för att hävda sin så kallade rätt här i den här regionen. Så jag har svårt att punkta ner, då hade jag nog gärna utformat en hel strategi. Det är inte jag människa att göra, men när man just ska sätta sig nu och göra detta och diskutera det i riksdagen och när regeringen ska koordinera de olika departementen mellan sig, så då tror jag att det finns mycket att hämta där i att samtidigt försöka utveckla då vidare det norska intresset för svensk-finskt militärt och säkerhetspolitiskt samarbete.
Mm. Amanda?
Nej, men jag tänker på det, och det har vi berört tidigare i tidigare avsnitt, det här med Kinas metoder. Intresse är ju en sak, men vi ser ju också väldigt tydligt hur man försöker köpa upp land, och det är ju alltid då via kinesiska affärsmän. Det är ju inte kinesiska staten som går in, man erbjuder olika typer av stöd och investeringar i infrastruktur i området. Vilket ju gör, därför att jag tror inte man ska underskatta hur nära eller hur snabbt en mer öppen konflikt i området kan komma. Johan gjorde de här jämförelserna med Iran under 70-talet, och det är väl något liknande här. Att det kan nog smälla ganska mycket, ganska fort när det väl börjar komma igång med möjligheter till transporter och så vidare. Och det är klart, då är det ju väldigt intressant vem som sitter på infrastrukturen, var man har möjlighet att lagra upp material och så vidare. Och det är ju en fråga som vi generellt har varit väldigt dåliga på i Sverige, men delvis också i våra nordiska grannar. att man inte studerar den här typen av köp och investeringar utan gör sig beroende av krafter som så småningom kan använda dem emot oss. Vi har ju pratat också om hamnen i Lysekil som ju tack och lov inte blir någonting, men det är ju ändå ett exempel på vad som skulle kunna hända. Inte minst med tanke på att många av de områdena som ligger väldigt nära till exempel Grönland och så vidare, det är ju fattiga områden med begränsat med arbetsmöjligheter för lokalbefolkning och så vidare. Så att det är klart att det är lockande att det kommer stora kinesiska investeringar. Och det är nog ett problem vi kommer behöva ta hand om ganska omedelbart.
Mm. Ja, och koppla tillbaka till det här med Iran och 70-talet och sånt. Det här innebär ju Norge exempelvis då med sin långa kust. Gör ju att man kan ju, det spelar ingen roll om man i skydd av ryska stridskrafter kan transportera gods om man kan bli blockerad vid Norge. Och därför kommer Norge vara väldigt utsatt av kinesiska påtryckningar och därmed också Sverige eftersom vi ligger där vi ligger och ett så stort land och så. Så att det är också viktigt att ta med sig.
Men jag tänker på det som Annika sa med utifrån Ann Linde där, att det är målsättningen för ett lågspänningsområde. Om man lyssnade på Niklas så sa han ju egentligen att det var närmast ett högspänningsområde. Att det var ju en lång rad stormaktskonflikter som både bubblade under ytan och som redan hade kommit upp. Och jag frågade ju honom specifikt om han såg liksom någon möjlighet till avspänning, för det var ju lite det här jag hade i åtanke och det gjorde han ju inte.
Nej, jag delar den uppfattningen också. Det är ju tre stormakter som kolliderar här. Det är tre liksom plattor som rör sig mot varandra och då blir det liksom stora friktioner, absolut.
Men om vi tittar framåt utifrån det som Annika säger här också med en nordisk försvarsberedning eller någon form av samarbete kring de här frågorna. Alltså hur ser ett realistiskt scenario ut? Vad är det som kommer att hända om vi tittar liksom på några års sikt? Enligt de här klimatstudierna så pratar vi om ungefär 10 år, var vi inne på här, innan det är som isfritt på somrarna. Och då är ju det här redan på plats. Några resurser tills dess har vi ju inte.
Ja, och det är svårt, och mycket är beroende av vart USA tar vägen och USAs förhållande till Europa, den transatlantiska länken. Är den intakt, då kommer det här mota sig. Men försvagas den ytterligare, då kommer vi få se framryckande kinesiska och ryska intressen i det här området. Och då ska man ju också dessutom lägga till att vi har ju territoriella frågetecken här också. Vi vet ju det här med kontinentalsocklarna och Ryssland har gjort expeditioner med ubåtar och sagt flaggor på botten för att liksom markera revir. Ryssland ifrågasätter ju nu indirekt egentligen Svalbardtraktaten och det finns andra områden här uppe som inte är helt glasklart. Eller det finns åtminstone en udd av tveksamhet som man liksom kan spä på. Och det är ju ett modus operandi som Ryssland har bland annat då att ta sig för sådana områden där det är liksom, vad är Sydostasien för någonting? Vad är Krim? Vem ser det egentligen? Och skapa tveksamheter kring detta. Och det kan man då utnyttja i ett sånt här läge. Så att på kort sikt och medellång sikt så kommer det nog förvärras tills vi vet vart USA tar vägen.
Men apropå Lindes citat så tycker jag väl också, jag menar det är klart att det finns en diplomatisk dimension i det här, hon måste uttrycka sig på ett visst sätt. Men det säger väl också kanske en del om hur oförberedda vi är på den här utvecklingen, därför att lågkonfliktområde det passerar vi för 5 år sedan, det är liksom inget alternativ längre, och det är en ny verklighet även här som vi måste anpassa oss efter nu.
Jag skulle vilja dessutom göra en liten lätt invändning mot Annikas beskrivning där att vi kan tota ihop strategier. Jag skulle säga att vi inte kan det, för vi kan inte resurssätta det. Vi sätter upp en massa mål, det är vi jätteduktiga på att formulera. Men att avsätta resurser för att upprätthålla det, där brister det. Vi har ju liksom avvecklat, vi la ner Kiruna, vi bantade ner Arvidsjaur till minimum, vi har dragit ner Boden massor på militära resurser. Norrmännen är inte mycket bättre på det sättet. De har liksom, nu när den här fregatten sjönk här, Helge Ingstad, så har de 4 fregatter kvar och sen en handfull ubåtar. Det är vad de kan sätta upp marint, så att säga. De har inte heller tänkt till på det här. Så att vi ligger i efterhand där.
Annika?
Jag tror vi är egentligen, jag har kanske uttryckt mig konstigt, vi är nog överens kanske, eller rättare sagt så vill jag nog ändå hävda att de där högtidstalen och dokumenten, strategierna som vi kallar det när man vänder sig i olika riktningar och formulerar sig gentemot riksdagen och så, de produceras. Vi har ju en svensk säkerhetsstrategi till exempel som börjar få några år på nacken. Men problemet jag har, det är när jag tittar och ser hur då de här ska tillämpas. Så där är jag också, för att uttrycka sig försiktigt, lite lätt pessimistisk ibland. Men att vi förmår att skriva ibland de rätta orden, det tror jag vi har fortsatt liksom engagemang kring. Jag vill ta upp ett spår som Niklas Granholm tog upp, och jag tyckte han uttryckte bra när han beskrev det, att vad man försöker se på nu, det är att hitta, man söker stödjepunkter. Och han pratar om Kina speciellt i det avseendet, och det tror jag vi ska ha riktigt mycket ögonen på. Just när man försöker se på att hitta och också köpa upp eller etablera sig i de här olika stödjepunkterna. För där kommer det finnas olika, eller det finns olika intressen. Vi har en, i de norra delarna, om vi pratar Skandinavien, problem med utveckling, stora liksom områden där vi får folk som flyttar ifrån in mot städer. Här längtar man efter investeringar, efter pengar som ska in och efter möjligheter att fortsätta leva och bo och försörja sig. För att bara ta liksom det svepet, så tror jag att här kommer det på alla sätt finnas en dynamik. Och vi har sett några exempel som jag tror Amanda nämnde också i Sverige, i andra delar av Sverige också. Där intressen kommer stå mot varandra, kortsiktiga och långsiktiga. Och den här förmågan att gripa in då, och brutalt då gentemot kanske ganska många som tycker att det vore en bra idé. Men för att man tjänar på det på kort sikt. Det där kommer vi få brottas mycket med framåt på olika sätt, tror jag. Och lägg då påverkanskampanjer och annat härligt i den kompotten, så ska vi inte förglömma att det där är en toxisk mix.
Men det känns väl lite som, för Niklas Granholm gick ju så långt så han pratade om balkanisering i Arktis, att han såg ju framför sig liksom Grönland kunde bli självständigt, Färöarna, Skottland, och där har ju öppnat ju stora möjligheter för Kina att etablera sig, och alla de där vill ju ha pengar, så att det vet vi ju liksom historiskt hur Kina har agerat, så att det är klart att här finns ju en, det är ju vidöppet på ett sätt, om den utvecklingen fortsätter.
Och en dynamik som man naturligtvis är väldigt, och särskilt öster om oss, förnulig och duktig på att utnyttja.
Ja, det såg vi inte minst i Brexit-omröstningen, hur antagligen ryska intressen på olika sätt var inblandade i en skotsk självständighetsomröstning, så det är klart att vi skulle se något liknande. Och i liksom den typen av stämningar så skulle vi naturligtvis se man söndrar och härskar, så att säga, från de länderna, tänker jag.
Ja.
Och det ser man ju också på Trumps utspel här om att köpa Grönland. Det kan vi ju skratta åt, men det var ju naturligtvis ett uttryck för ett strategiskt intresse och ett strategiskt uppvaknande egentligen från den amerikanska sida. Det finns ju amerikanska krafter som har sett det här komma, men de har inte haft något genomslag, så att säga, i formuleringar och doktriner och därmed också resurser.
Nej. Ja, det var vad vi hade att säga, tror jag, härifrån. Då tackar jag för det, och då kommer det nu en krönika av Patrik Oksanen. Tack för oss!
Tack.
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 Det är Ulla Billqvist jag tänker på när jag formulerar frågan till dig som lyssnar. Säg, hur har du det med preppen idag? Fyller du ännu lådan? Ulla Billqvist kanske du undrar. Ja, Ulla Billqvist. Jag kan säga så här, ingen annan sångerska förkroppsligar beredskapsåren Sverige som just Ulla Billqvist. Hon var en megastjärna. Lägg ihop Idol och Mellostjärna och ta det i kubik ungefär för att förstå hennes storhet under 40-talets krigsår. Billqvist för oss var vad Vera Lynn var för britterna och Lale Andersson för tyskarna. Mest kände Billqvists låt Min soldat. Ni vet, någonstans i Sverige. Men det är inte den sången som får mig att ställa frågan, utan en annan Billqvist-låt. Säg, hur har du med preppen idag? Fyller du ännu lådan? Nu sjöng Billqvist förstås inte just så, men nästan. Bara byt något ord här och där. Prepp mot kärlek, låda mot låga och sådär, ni förstår. För Ulla Billqvist samtid så pratade man inte om prepping. Det var liksom naturligt att vara beredd på att allt kunde hända. För det första låg ju inte svältåren på 1800-talet så där rysligt långt bort i mannaminne. Mer närliggande var förstås hungerkravallerna under slutet av första världskriget. Och när Europa stod i brand visste ingen när kriget kunde komma. Att se till att ha reserver hemma för att klara alla eventualiteter var inget konstigt. Det fanns också en självklarhet att ensam inte var stark och man behövde varandra för att klara kriser. Dessutom gjorde krigshotet att många levde med packad väska. Den första broschyren om kriget kommer delades ut 1943. Och där fanns ingen rekommendation om hur man skulle fixa sin prepp. Det var antagligen så självklart att man redan hade gjort det. Däremot en massa information om krigets lagar, vad som förväntas av medborgare under krig och sånt där. Och så orden, varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Om vi hoppar till våra dagar så kom den senaste om krisen eller kriget kommer 2018. Och det här som min fråga kommer in. Hur har du det med preppen idag? Har du så att du kan klara dig själv och din familj om strömmen går, om coronaviruset härjar, vinterstormen lamslår landet eller om kriget kommer? Att vara preppad, beredd på det oväntade. Om du kan klara en kris ökar du samhällets motståndskraft, eftersom samhället behöver tid för att hantera krisen. Och då krävs det att du gör din del under tiden, hjälper andra eller åtminstone fixar dig själv utan att belasta de resurser som finns. Och i broschyren som du fick hemskickad finns en massa matnyttigt. Vet du inte i vilken byrålåda du la den i, kan du ladda ner den via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Och via matnyttiga Din säkerhet, lätt att komma ihåg, dinsäkerhet.se, eller ja, om vi ska vara mer exakt då, dinsakerhet.se, inga prickar på nätet du vet. Och sen är det ju bara att skriva ut den. Där har du en checklista som hjälper dig att ordna din hemberedskap. Du får hjälp att tänka på mat, vatten, hygien, värme och så vidare. Lätt som en plätt. Och så är du så mycket mer beredd om det du inte kan tänka dig händer. Det som är så otroligt osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. För att låna från Tage Danielssons monolog om kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Så säg, hur har du med preppen idag? Fyller du ännu lådan med konserver och andra saker du behöver när Pressbyrån har stängt, Konsum bommat igen och Sibylla har slut på korv? Klarar du 72 timmar? En vecka? 2 veckor? Har du mediciner du behöver? Nedskrivna telefonnummer? Vevradio? Har du vattendunkar, sopsäckar och handsprit? Har du en plan på vart du kan ta vägen om du måste lämna hemmet? Allt det och lite till gör både dig och samhället lite starkare, smartare och bättre. Så säg, hur har du det med preppen idag?